Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Så, bibelsyn. Tänkte att vi skulle ha efter lördagens temadagen, vi hade lördags eftermiddag om vandra genom Bibeln med en översikt av hur framförallt då gamla testamentet hänger ihop. Ha två kvällar här i maj när vi skulle följa upp lite grann med två viktiga frågor om Bibeln. För det första, bibelsynsfrågan som är Bibeln verkligen Guds ord? Och för det andra, bibeltolkningsfrågan. Hur kan vi förstå det vi läser i Bibeln? Den här bibeltolkningskvällen kommer sannolikt bli lite uppskjuten, för den är kvällen före Kristi himmelsfärdsdag, insåg vi. Och ska vi ut och satsa lite extra på den här grejen vi vill göra Humlegården på Kristi himmelsfärdsdag, så är det lite mastigt att ha församlingskväll kvällen innan. Så vi får se, den blir nog i juni. Men det här är viktiga frågor. Dels bibelsyn, är det Guds ord vi läser, och sen hur ska vi tolka Bibeln? Man kan säga att frågan som vi har att göra med här är: hur kan vi få kunskap om Gud egentligen? Ett avsnitt hos profeten Jesaja, en urgammal hebreisk dikt alltså, från profeten Jesaja, låter så här: mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Alltså, om det finns en Gud som har skapat allting, så är det liksom en understatement att säga att det finns ett visst avstånd mellan oss och Gud. Vi existerar på olika nivåer och vi kan inte nödvändigtvis tänka oss fram till Gud, lära känna Gud enbart genom vårt förnuft och våra tankar. Även om det finns saker, tror jag, som vi kan lära oss om Gud. Vissa begränsade saker som vi kan lära oss genom vårt förnuft och så. Men Gud är så mycket högre än oss. Så hur ska vi få kunskap om Gud egentligen? Det här är någonting som alla mänskliga kulturer har brottats med på olika sätt. En intressant sak vi stöter på i Nya Testamentet är när Paulus besökte Aten och han hittade ett altare där det stod att det var till en okänd Gud. Som ett erkännande av att även med alla de gudar och gudinnor som fanns i den grekisk-romerska mytologin, med alla deras berättelser om deras liv och förehavanden, så känner man att det finns något mer som vi inte känner till. Ska vi få kunskap av Gud, så har vi ett behov av uppenbarelse. Att Gud, så att säga, gör sig själv känd. Det är inte bara, gäller inte bara Gud, det gäller att lära känna mänskliga personer också. Vi kan inte enbart observera dem på utsidan. Vi behöver uppenbarelse, vi behöver att de själva tar något form av initiativ till att berätta om sig själva. Och i kristen tro, i kristen teologi, så brukar man prata om att det finns å ena sidan allmän uppenbarelse. Att allt det som Gud har skapat pekar på skaparen. Att ordningen i universum, finjusteringen med lite mer nutida precisa termer, men ordningen och skönheten i skapelsen vittnar om att den inte bara har tillkommit av en slump eller förklarar sig själv, utan det är någon som ligger bakom det. Den här uppenbarelsen kallas allmän därför att den är tillgänglig för alla. Alla som lever och vistas på jorden kan ta in den. Men den är inte verbal. Det är genom syn, intryck och andra typer av allmänmänskliga erfarenheter. Men den är inte verbal, den sker inte med ord. Och därför så är ju informationsinnehållet ganska begränsat, kan man säga. Därför så behöver vi också särskild uppenbarelse. Och den kristna tron bygger ju på att Gud har valt att uppenbara sig, inte bara allmänt genom skapelsen, utan också särskilt. Dels genom Guds eget inkarnerade ord, alltså att Gud har kommit till sin skapelse i personen Jesus från Nazaret, Jesus Kristus. Bibeln kallar Jesus för Guds ord, alltså att han är ett budskap. Han är Gud själv, men han är också Guds kommunikation om sig själv. Men sen då, det vi ska prata om ikväll, Guds inspirerade ord. Att gamla och nya testamentet är uppenbarelse på något sätt. Alltså att Gud talar genom den här samlingen av skrifter. Men det är ju så att Bibeln är en oerhört mänsklig bok på massa sätt. Det där är troligtvis det äldsta fragmentet som finns från Nya Testamentet. Det dateras till ungefär 120, år 120 efter Kristus då alltså. Och det innehåller några verser från Johannes evangeliets 18 kapitel. Det finns flera olika aspekter av Bibeln som är så påtagligt mänskliga. Den är skriven på mänskliga språk, vilket liksom lokaliserar den till en viss plats och till vissa folkgrupper. Bibeln är skriven på de där tre språken, i huvudsak hebreiska och grekiska, men några partier i Gamla testamentet på arameiska. Bibeln är en mänsklig bok för att den är skriven i mänskliga genrer. Så då är det inte bara liksom en plats och vissa folkgrupper, utan också vissa givna historiska konventioner. Så hur skriver man lagtext, eller hur skriver man ett brev, och hur skriver man poesi och alla de här sakerna. Kungakrönikor som berättar om regeringsperioder och såna här saker. Bibelns böcker går antingen som helhet eller i olika avsnitt i hög grad att dela in utifrån såna här genrer som också existerar på andra, som vi också har andra exemplar av. Och Bibeln är ju ett helt bibliotek egentligen, 66 böcker, ungefär 7 olika genrer, 7-8 beroende på hur precis man vill vara. Och de är skrivna över 1500 år. Så det är en väldigt liksom, mångfald här. Och ännu mer specifikt är att Bibeln också är full av olika stilar i sina skrifter. Vi har en massa 40 olika författare, och kung Davids poesi låter väldigt annorlunda från Paulus brev eller Johannes evangelium eller något sånt här. Så Bibeln är en väldigt mänsklig bok som har en väldigt rikedom eller mångfald inom sig. Och samtidigt så är det då kristnas övertygelse att Gud talar till oss genom Bibeln. Så bibelsyn, det är helt enkelt frågan om hur ska man förstå relationen mellan å ena sidan att Bibeln är en mänsklig bok och att Bibeln på något sätt är en gudomlig bok. Och det handlar om frågan då såklart, varför tro att den är en gudomlig bok i någon bemärkelse? Det här är en ganska nutida försök att sätta ord på en klassisk kristen förståelse av Bibeln som Guds ord. Från det som är ett av 1900-talets viktigaste kristna liksom, dokument som många olika församlingar och kyrkofamiljer ställer sig bakom. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet. Så som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår, och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Där står en massa liksom robusta, kärnfulla ord som man kan nysta i och få en ganska gedigen och utförlig förståelse av vad det betyder att Bibeln är Guds ord. Men det finns, kan man säga, 6 stycken olika perspektiv på Bibeln som Guds ord som jag tänkte ställa upp och jämföra lite kort med varandra innan jag sen presenterar det som jag menar är den bästa bibelsynen. Och jag ska förklara varför. Inte bäst för att jag säger det, men jag kommer att argumentera för ett av de här sex perspektiven på Bibeln som Guds ord. Och den här listan, uppställningen, har jag lånat från min kollega Stefan Gustafsson. Det första då är den så kallade liberala bibelsynen, det vill säga den kommer ursprungligen in i teologin under 1800-talet i Tyskland, i den protestantiska liberalismen. Bibeln är då inte uppenbarelse. Den är inte Guds ord, utan den är människors ord om Gud, och därför är den felbar. Den är precis som vilket annat historiskt dokument som helst. Det här är ju en väldigt dominerande förståelse av Bibeln i vår tid. Ett annat är existentiell bibelsyn. Det säger i likhet med liberal bibelsyn att ja, men Bibeln är inte ofelbar. Det är människors ord om Gud, men Gud använder Bibeln. Så att ibland när vi läser den så kan Bibeln bli ett tilltal från Gud. Eller när man predikar den så kan den bli ett tilltal från Gud. Så att man får någon slags mer individuell kontakt med Gud genom Bibeln, men den kan se lite olika ut då, från person till person. Andra skulle säga att Bibeln innehåller Guds ord. Så det finns vissa viktiga saker i Bibeln. Oftast skiljer man då på kanske Bibelns teologiska utsagor kontra Bibelns olika påståenden om historia eller sådär. Och så säger man att den är felfri i centrum, i det teologiska innehållet, men den kan ha alla möjliga felaktigheter historiskt och på andra sätt. Sen kommer då det perspektiv som jag står för och som jag menar som liksom är en bra benämning på ELM:s och Roseniuskyrkans bibelsyn också. Och det är det man kan kalla för en evangelikal bibelsyn. Det betyder, och den innebär då att Bibeln är inspirerad av Gud. Alltså Gud har inspirerat de mänskliga författarna. Och därför är Bibeln både människors ord och Guds ord. Och eftersom den då är Guds ord så är den felfri. Därför att Gud talar sanning och Gud har all den kunskap. Eller har all kunskap. Så därför talar han inte fel och han är inte oärlig. Sen finns det man skulle kunna kalla för en mer fundamentalistisk bibelsyn. Den säger också att Bibeln är Guds ord och felfri. Men där betonar man också liksom ner de mänskliga aspekterna. Så att man inte, när det kommer till tolkningen av Bibeln, inte på samma sätt som den evangelikala bibelsynen tar hänsyn till de historiska, kulturella och språkliga faktorerna som formar Bibeln. Och slutligen finns det den katolska eller ortodoxa bibelsynen som säger att Bibeln är Guds ord. Men vi har dessutom en annan auktoritet vid sidan av Bibeln, nämligen kyrkan, läroämbetet, påven, hur man än vill benämna det. Som också är en källa till kunskap om Gud och det är den som liksom anger rätta tolkningen av Bibeln. Så det här är det perspektivet som jag företräder. Som jag ska argumentera lite för. Ja.
Jag bara tänkte på fundamentalistisk bibelsyn. Kan du utveckla lite vad du menar med att män tolkas frikopplat från historiska, kulturella och språkliga sammanhang?
Ja, det man menar med det då är helt enkelt, alltså man har ju en väldigt, kan man säga, hög bibelsyn. Att om man betonar, om man säger så här, jämfört med den här ståndpunkten, när någon från den här ståndpunkten utvärderar det här perspektivet, så skulle man säga att jag håller med om att Bibeln är Guds ord, men du ska inte betona det på bekostnad av att det också är människors ord. Så att man till exempel ofta förknippar med det här perspektivet fundamentalistiskt att Gud har mer eller mindre dikterat så att den mänskliga författaren bidrar inte med någonting. Lukas kontra Paulus och sådär gör liksom inget eget bidrag till texten. Deras personliga stil eller liksom deras kulturella bakgrund är ingen faktor riktigt i det. Ofta tonar man kanske ner också att det sker en gradvis uppenbarelse genom Bibeln. Så att man tänker sig att Bibeln är lite mer en statisk liksom, tank av uppenbarelse. Där man kan plocka bitar. Det är liksom, Bibeln är ett system av kunskap, om man säger så. Hur ska man förklara det? Ja, men Bibeln är en tank snarare än att liksom, ja, men Mose skrev det här och Gud inspirerade honom, så allt Mose skrivit är ofelbart. Fast det betyder inte att Mose visste allting som till exempel aposteln Paulus eller Petrus eller Markus visste. Utan uppenbarelsen är mer liksom statisk kontra att den är gradvis sker, utvecklas genom historia och sådär. Och också kanske att man har en tendens då att när man läser Bibeln tolka orden som används utifrån den teologiska tradition man står i, istället för att fundera över okej, hur kommer det sig att Paulus använder det här ordet givet den historiska situationen? Vad hade det betytt för de ursprungliga läsarna? På vilket sätt användes det här ordet av andra judiska författare under det första århundradet och sådana här saker? Så man ställer inte riktigt de här historiska frågorna och som har mer med Bibelns mänskliga sida att göra, utan man tänker sig att Bibeln är Guds ord. Det här är min teologiska tradition och Bibeln liksom Då läser man ofta in den i bibelordet, skulle jag säga. Ja.
Skulle man kunna likställa det med den syn som många muslimer har på Koran? Liksom?
Ja, den går lite mer åt det hållet. Lite mer åt det hållet.
Det liksom är, om man, dikterat av Gud.
Ja, ja precis. Det finns fortfarande skillnader kvar. Liksom. För muslimer så är det den Koranen man håller i handen är ju en kopia av en Koran som finns i himlen. Så långt skulle väl ingen ens här gå, så att säga. Men man tenderar att inte betona den mänskliga sidan då lika mycket. Ja.
En fråga. Varför heter den här, som du har ringat in, evangelikal?
Ja. Det är lite komplicerat här. Man skulle kunna kalla den, jag menar att man skulle kunna kalla den klassisk bibelsyn. För jag menar att det är det som kyrkan hade som majoritetsuppfattning åtminstone under de första 500 åren eller någonting sånt. Och sedan, man skulle kunna kalla den reformatorisk om man vill det. För Luther och Calvin, ska jag säga, båda finns i det här lägret. Och de andra ledande reformatorerna. Så evangelisk. Eller protestantisk skulle man också kunna kalla dem. Men man kan säga alla de här finns ju också liksom i den protestantiska lägren, mer eller mindre. Även om det då är, menar jag, det är liksom man har utarmat lite grann den här för att komma till dem. Så man kan diskutera vilken term som är bäst. Men den kommer att kallas det, inte minst på grund av den här Lausanne-deklarationen. Evangelical i den engelsktalande världen betyder egentligen bara evangelisk, protestantisk. Men sen så har det kommit att associeras med ett antal, inte minst med bibelsyn. Och det har att göra bland annat med Lausanne-rörelsen som är en sån global evangelisationsrörelse. Sen såklart, problemet med det här är att ordet är väldigt laddat och har blivit mer och mer politiskt laddat. Inte minst i USA då, så evangelical då bakas ofta in en viss politisk övertygelse och såna saker. Så att det är inte ett problemfritt ord, men det är bakgrunden. Jag vet inte om man skulle byta ut det mot något, men inte helt självklart mot vad i så fall. Jag tror vi behöver tuffa vidare, så kan vi komma tillbaka till den här listan sen. En sak man kan lägga märke till här då är att det här lilla ordet felfritt återkommer väldigt mycket. Och det är ju ofta det debatten om bibelsyn mellan olika teologer har kommit att handla om. På engelska inerrancy eller infallibility, bibeln som felfri eller ofelbar. Och det är ju ett väldigt negativt fokus, så det är liksom lite trist debatt på sätt och vis. Men det har att göra med att alla kristna, individer och kyrkor, alla kristna sammanhang har på något sätt använder ju förnuftet, mänskligt förnuft, kyrkans tradition och sen bibeln eller skriften. Men frågan om, eller fokuset på fel har att göra med när de här tre inte stämmer överens med varandra. Vilken av de här tre är det som ska ha den yttersta auktoriteten? Är det förnuftet som ska korrigera bibeln eller bibeln som ska korrigera förnuftet eller våra traditioner? Eller så. Så på sätt och vis kan man dela in de här sex olika perspektiven utifrån vilken auktoritet man sätter högst. Så den liberala, existentiella eller centrerade bibelsynen skulle sätta förnuftet. Och i det kan man baka in då alltså både bibelvetenskap men också samtidens mer moraliska övertygelser och så. Sätter det över bibeln så det kan korrigera bibeln. Och därför får man ju då säga att men allt i Bibeln är inte Guds ord, därför att det harmonerar inte med förnuftet. Den katolska eller ortodoxa bibelsynen sätter traditionen som yttersta auktoritet, för det är den som tolkar Bibeln. Och den evangeliska eller protestantiska, evangelikala synsättet, tillsammans med det fundamentalistiska skulle jag säga, men Bibeln ska vara den yttersta auktoriteten. Och i reformationen så använder man ju det här begreppet, sola scriptura. På svennelatin. Skriften alena betyder det. Eller endast skriften. Som ska vara den yttersta auktoriteten för lära och liv. Så när vi helt enkelt, när vi får en konflikt mellan de här tre på något sätt. Vad är det som ytterst sett ska bestämma? Vad får korrigera det andra? Och då säger reformatoriska protestantiska kristna. Som har hållit fast vid de övertygelserna. Säger då, nej men det är skriften. Så, men det är viktigt att komma ihåg det här, att det är den yttersta auktoriteten. Det betyder inte att det är den enda källan till kunskap eller till vägledning eller så. Så protestanter anklagas ibland av katolska ortodoxa för att vara ointresserade av traditionen, ignorera kyrkans historia och sånt. Det kan stämma ibland, det finns sammanhang som gör det. Men det ingår inte i det här begreppet eller i liksom reformationens tänkesätt. Utan Luther och Calvin och de andra argumenterade ofta utifrån traditionen. Men de var också noggranna med att påminna att skriften får lov att korrigera traditionen. När traditionen, alltså när kyrkan har hamnat vilse, då är det Bibeln som får korrigera den och inte tvärtom. Varför ska man då tro att Bibeln är Guds ord? Den vanliga nidbilden av kristen tro till exempel inom ateistisk litteratur och sådär, är helt enkelt att kristen tro bygger på ett väldigt naivt cirkelresonemang. Bibeln är Guds ord, för Bibeln säger att Bibeln är Guds ord. Och det här är väldigt lätt att raljera över då, om man föreställer sig att liksom, ja, om man hittar en lapp där det står att den här lappen är ofelbar, då är man plötsligt bunden av till allt som den här lappen säger och så. Är det så kristen tro ser ut? Är det så simpelt? Jag skulle vilja säga att det finns några viktiga modifikationer till den nidbilden av det här påståendet. När man säger så här, att Bibeln säger att, det är en väldigt smidig förkortning. Men det finns ju ingen person som heter Bibeln som talar om sig själv och säger jag har rätt i allt jag säger. Utan det handlar om ett stort antal olika mänskliga författare som ger olika vittnesbörd om Guds uppenbarelse som samtidigt samstämmiga. Och ibland intygar de tidigare skrifters trovärdighet. Och ibland så intygar de sina egna uppenbarelsers trovärdighet baserat på att de var ögonvittnen. Så det är en lite mer komplicerad bild än bara att någon talar i egen sak. Det är snarare en, liksom en hel väv av personer, då 40 författare över en tid på 1500 år. Som, menar jag, berättar en sammanhängande historia, ett sammanhängande vittnesbörd om vem Gud är. Det är lite annorlunda än att säga Bibeln säger om sig själv. Man kan också säga att till det här finns det ju i det stora sammanhanget en massa verklighetsförankring i Bibeln. Vi har till exempel mönstret av profetia och uppfyllelse. Så när bibliska författare säger att Bibeln är tillförlitlig, så gör de det därför att de har kunnat se hur det som har stått i tidigare skrifter faktiskt blir verklighet i deras egen tid. Och sen skulle jag säga att här finns också en viktig sammanhang med bakgrundskunskap. Om det finns en Gud, så är ju någon typ av uppgifter om att Gud har talat är ju faktiskt relevanta. Om man på förhand vet att Gud inte finns, ja, då är ju alla sådana här anspråk ointressanta. Men ingen kan bevisa eller på förhand vara säker på att Gud inte finns. Och därför så ska ju olika typer av anspråk på att Gud har talat har uppenbarat sig. Det borde man ju faktiskt undersöka. Kan det vara sant? Samtidigt så jag skulle säga att det här cirkelresonemanget är inte fullt så illa som det verkar. Men samtidigt tror jag att vi kan bättre än så här. Vi kan säga något mycket mer. Så jag tänkte presentera tre stycken argument. Och det här är det längsta. Det första, så ni inte blir oroliga när det drar ut på tiden. Tre argument för att Bibeln är Guds ord. Och det första handlar om att titta på Jesus och Bibeln. Och då menar jag att vi ska börja med att skilja på de här två orden. Ofelbar tror jag att Bibeln är. Jag tror att Bibeln inte har några fel i sig. Jag tror att Gud talar genom den. Men jag å andra sidan har inget behov av att bevisa det på förhand till någon som inte är kristen. Däremot skulle jag känner jag mig helt trygg med att säga till vem som helst att Bibeln är tillförlitlig och det kan du undersöka och ta reda på. Det här är ju en extremt hög ribba, ofelbar. Och samtidigt så är den omöjlig att bevisa, för du kan aldrig bevisa ett negativt påstående. Man kan inte bevisa att någonting inte existerar. Då måste du leta i varenda hörn av universum innan du kan uttala dig om det och så vidare. Så jag skulle börja här istället säga. Vi kan undersöka Bibeln och säga att den är tillförlitlig. Och om vi då gör det så ska vi ta fasta på att det viktigaste i den kristna tron, det är Jesu liv och död och uppståndelse. Så då ska vi fråga oss, hur bra källor har vi egentligen om Jesus som historisk person? Och då kan man ganska snabbt konstatera att det finns ett antal icke-kristna källor. Två av de viktigaste, det är inte de enda, men det är den judiske historikern Josefus och så är det den romerska historikern Tacitus. Och de har ett antal intressanta historiska uppgifter om Jesus. Sen har vi de allra tidigaste källorna om Jesus. Det är Paulus brev. De skrevs före evangelierna. Och de innehåller, om man pusslar ihop all biografisk information som Paulus ger om Jesus, så är det ganska mycket faktiskt. Även om man normalt inte tänker att Paulus berättar en massa om vad Jesus sa och gjorde, så finns det inbakat väldigt mycket information om det i hans brev. Men de bästa källorna och de viktigaste källorna är de fyra stycken som kom att inkluderas i Nya testamentet. Varför är det de bästa källorna? Ja, för det första så framgår det tydligt när man läser dem att de har ett historiskt uppsåt. Alltså de vill presentera historiska händelser. När man analyserar deras genre så ser man att det här är romersk biografi. Alltså romersk livsteckning. Vi har ett 50-tal bevarade från författaren Plutarkos. Olika romerska livsteckningar. Vi har Suetonius har ju skrivit de här kejsarbiografierna och så. Så vi har en massa annan litteratur och man märker att i stil och sådär så faller evangelierna naturligt in i den här genren. De vill berätta historiska händelser. De har dessutom en tillförlitlig förhistoria, för de är uppkomna i en kultur där muntlig tradition var oerhört etablerat och något som användes flitigt. Det formade pedagogiken man använde, så det är inte konstigt att Jesus använde liknelser och olika typer av andra knep för att hans undervisning skulle vara lätt att memorera. För det var hans lärjungars uppgift, var att memorera vad han sa så att de sen kunde berätta det vidare. Och sen så skrevs det ner olika skriftliga källor och sen en slutgiltig form. Så det finns liksom en naturlig utveckling från att Jesus pratar till att vi har de skrifterna i den form vi har dem. Den är dessutom skrivna tidigt, medan ögonvittnena till Jesu liv fortfarande levde. De är väldigt tydligt förankrade i det historiska sammanhanget. Det kan man se till exempel om man tar ett urval av 1000 ord i evangelierna. Eller om man tar alla evangeliernas ord. Och så tar man alla platsnamn till exempel. Och så kollar man hur många platser nämns per 1000 ord. Och så jämför man det med andra typer av texter. Så märker man, wow. De beskriver faktiska platser jättemycket. Det är alldeles tydligt att de är förankrade i den här miljön. Eller topografi, är det uppför eller nedför? Hur långt måste man gå för att komma till olika ställen? Vilka växter beskriver de? Flora, vilket träd klättrar Zacchaeus upp i och sådana här saker. Alla de här detaljerna. Personnamn är en av de mer sena utvecklingarna som är jätteintressant. Är att man har sammanställt utanför Bibeln. Vilka var de vanligaste namnen under första århundradet i Bibeln? Första århundradet i Israel, Palestina. Och så jämför man frekvensen på alla personnamn i evangelierna med den här topp 100-listan på personnamn. Och så märker man att det finns en överensstämmelse relativt sett hur ofta de här namnen förekommer i Nya testamentet. Och så fort man har ett vanligt namn, då får man ett litet tillägg som han som var son till den eller han som jobbade som fiskare. Men om det är ett namn som är långt ner på listan som är ovanligt, då står det självt, för det fanns bara en person i den byn som heter. Jätteintressant, som bara visar att den här litteraturen kan inte ha fabricerats någon helt annanstans eller långt i efterhand, utan den har tillkommit i den här miljön. Och ytterligare tecken på tillförlitlighet är att evangelierna är brutalt ärliga. Så till exempel Markus evangeliet, som Markus var sekreterare åt Petrus. I Markus evangeliet kan vi läsa om hur Jesus skäller ut Petrus inför de andra 11 lärjungarna. Kan läsa om hur Petrus förnekade Jesus. I alla evangelierna, väl, eller åtminstone 3 av 4, kan vi läsa om hur Jesu lärjungar inte trodde på nyheten om hans uppståndelse och så vidare. De är ärliga om sånt som är till nackdel för ledarna. Det här är ett väldigt snabbt sätt nu att redovisa några exempel på varför evangelierna är tillförlitliga. Men poängen med det här är ju att evangelierna sätter oss i kontakt med Jesu ord och Jesu liv. Och med hans död och hans uppståndelse. Så jag menar att även om man närmar sig Bibeln utan några förutfattade meningar om att det är Guds ord, så kan man studera Jesu liv. Och om Jesus då uppstod från döden, vad följer av det? Jo, då följer att Gud har bekräftat honom. Gud skulle inte uppväcka Jesus om inte Gud stod bakom Jesu ord och hans gärningar. Det betyder att Gud har uppenbarat sig genom Jesus. Och då betyder det att den kristna tron är sann. Oavsett om vi vet ännu ifall Bibeln är ofelbar eller inte. Men om den kristna tron är sann och Jesus är Guds son, Jesus är den han säger sig vara, då borde Jesus perspektiv på världen och på vem Gud är och på hur Bibeln är beskaffad borde bli mitt synsätt. Så då blir frågan, hade Jesus en bibelsyn? För om jag kommer till tro på Jesus, då vill jag se på Bibeln på samma sätt som Jesus gjorde. Och Jesus har en konsekvent syn först på Gamla testamentet. Han talar om att han inte har kommit för att upphäva Gamla testamentet utan för att fullborda det. Han talar om Moses skrifter och undervisar dem. Han talar om att skriften inte kan upphävas. Och vid ett tillfälle när han undervisar om äktenskapet så citerar han författaren till första Mosebok och säger: skaparen sa. Med andra ord, han betraktar det Mose, menar jag, som har skrivit första Mosebok. Det Mose skrev är vad Gud sa. Det är alltså Guds egna ord. Så betraktar Jesus Gamla testamentet. Men man kan också se det indirekt av att han gång på gång förklarar Gamla testamentet. När människor kommer ställer frågor till honom så säger han: ja, men kolla själv, vad står det skrivet? Du kan ju Bibeln. Det är ofta när de religiösa ledarna kommer till honom, så hänvisar han dem till skrifterna. Och när han är i ett pressat läge, när han frestas i öknen eller när han hänger på korset, vad är det han drar sin näring ifrån under de mest pressade ögonblicken i sitt liv? Det är från Gamla testamentet. Så Jesus bekräftar Gamla testamentet, att det är Guds ord, att det är sant och tillförlitligt. Men Nya testamentet då, det existerar ju inte när Jesus vandrade på jorden. Men däremot kan man se hur Jesus förberedde Nya testamentet. Han utsåg apostlar som var hans ombud. Han sänder ut dem för att tala för honom. De är hans ombud, talar med hans auktoritet. Och han beskriver det som att det inte är ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Den som tar emot er tar emot mig. Och sanningens ande ska föra er in i hela sanningen. En apostels jobb var att vara ombud för Jesus. Och det de sa och deras person var alltså väldigt nära förknippad med Jesu ord och Jesu person. Och naturligtvis blev det så att när apostlarna närmade sig slutet av deras liv och de inte längre skulle kunna utöva den apostoliska auktoriteten muntligt genom att resa till platser och undervisa, så fick de skriva ner. Och det ingår i deras uppdrag som apostlar, och den auktoritet Jesus gav dem följer med in i Nya testamentet. Så det här är inte ett cirkulärt argument. Vi kan närma oss Jesus utan att ha förutfattade meningar och ha liksom en färdig förståelse av om Bibeln är Guds ord eller inte. Men när då Gud väcker tro på Jesus, om vi då kommer fram till att Jesus är Guds son, då borde jag ha samma bibelsyn som Jesus. Om Jesus säger att Gamla testamentet, Nya testamentet är Guds ord, ja, men då är det också rimligt att betrakta dem som felbara. Så det vore helt enkelt konstigt att säga: Jesus är min frälsare, jag tror att han var Guds son, fast han hade faktiskt fel om Bibeln. Det blir lite konstigt att tänka så. Jag tillber Jesus, jag lovsjunger honom, fast jag har ett och annat att lära honom om Gamla testamentet. Nej, det är jättemärkligt att tänka så. Eller om Jesus säger att betraktar skriften som Guds ord, vore konstigt att säga att ja, det är Gud som talar, fast ibland säger han fel, eller ibland vet han inte vad han talar om, eller så. Om Jesus är Guds son, och det är kristen tro först och främst, det är Jesus som är i centrum och inte Bibeln, även om vi behöver Bibeln för att lära känna Jesus. Om Jesus är Guds son, då följer av det steg för steg också att vi bör ha den här synen på Bibeln, menar jag. Ja?
Vi kan välja det gamla testamentet som Jesus citerar, samma som vi läser nu. Finns det kompletta liksom, gamla testamentet från den sidan?
Under en lång tid gjorde det inte det. Så under en lång tid, den masoretiska texten som är den hebreiska bibeln som ligger till grund för vårt gamla testamente, den är från ungefär 900-talet. Och ganska länge så hade vi inget äldre än så, annat än vissa fragment möjligen och sådär. Men sen hittade man döda havsrullarna. Och de är ungefär från Jesu tid, så de är 1000 år äldre än den masoretiska texten. Och det fascinerande när man då börjar jämföra döda havsrullarnas rullar av profeten Jesaja till exempel med den masoretiska texten som man har använt för alla moderna bibelöversättningar är att den har inte förändrats i princip någonting på 1000 år. Man har varit extremt noggrann i hur man har kopierat handskrifterna. Så det kan vi med goda grunder tro att det är samma gamla testamentet. Okej, det var det teologiska argumentet. Det historiska argumentet, helt kort. Vi närmar oss. Ja, jag kanske inte ska säga det närmare slutet. Det är lite mer än så. Men vi kommer dit förr eller senare. Petrus skriver i andra Petrusbrevet. Det här är en av de sista skrifterna som tillkom och som sen kom in i Nya Testamentet. Han skriver så här. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå. Tack Petrus, vi har märkt. Och som okunniga och ostadiga människor förvänder sig eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Här använder Petrus det ord som används om gamla testamentets skrifter när han talar om Paulus brev. Det är jätteintressant. Spola fram bara några år. Clemens var biskop i Rom. Kanske den första efter Petrus. En av de kristna ledarna i församlingen i Rom. Och han skickar också brev, precis som Petrus och Paulus gjorde. Och han talar också om hur Paulus skrev till dem. Och det här är ett brev han skickade till Korint. Han talar om att Paulus skrev till er i anden. Så ta fram första Korintierbrevet. Ni behöver läsa det igen, säger han till dem i församlingen. För nu på 90-talet har de nya konflikter i Korint. Precis som 40 år tidigare. Och i sitt andra brev så skriver han: en annan av skrifterna säger, jag kom inte för att kalla dem rättfärdiga utan syndare. Här citerar Clemens Matteus och säger, det är en av skrifterna. Det är ganska intressant. Men han talar inte själv med den här auktoriteten. Så vi har å ena sidan Paulus själv som säger, jag har en apostels auktoritet. För jag har blivit sänd av Jesus. Petrus som talar om Paulus och säger, det han skriver är skrifterna. Clemens är konsekvent och säger samma sak om apostlarnas skrifter. Det är skriften. Men gör aldrig själv det anspråket. De likställer inte, nästa generation kristna ledare likställer inte det de skriver med det som apostlarna skrev. Så de håller den där liksom gränsen. Att det här är skriften, det jag skriver är inte det. Det är ganska intressant hur redan under det första århundradet, eller runt år 100-110 någonstans, jag vet inte exakt när Clemens skrev de här breven. Men redan där verkar den här distinktionen ha uppträtt mellan det som apostlarna författade och det som vi andra skriver.
Men den här kanoniseringen av Nya Testamentet, kommer inte den senare?
Den sker gradvis. Så att det är lite svårt att säga exakt när den är färdig. Vi vet att den är i stort sett färdig runt år 180 när Ireneus skriver. Då har han en lista på vilka skrifter som ingår i Nya Testamentet. Och kriterierna verkar ha varit ganska klara väldigt tidigt. Men liksom hela listan på 27 böcker som vi ingår nu, eller som ingår i Nya Testamentet, i vårt Nya Testamente, ja, den första liksom kompletta listan, den är några hundra år senare. Men ungefär 300-talet. Men majoriteten av, jag har en dålig tid att ringa mig. Majoriteten av dem är det liksom ingen diskussion om, utan det är självklart att de ingår i Nya Testamentet. Och där är just att de ska gå tillbaka till apostlarna, ett av kriterierna. Det måste inte vara en apostel som har författat det. Lukas var ingen apostel till exempel, men han arbetade tillsammans med Paulus. Så hans skrift betraktas därmed som liksom apostoliskt sanktionerad. Så ett tredje argument som är väldigt annorlunda, som är mer existentiellt och personligt. Varför tro att Bibeln är Guds ord? Ja, därför att det är vad 2000 år av kristen erfarenhet vittnar om. Massa människor gör erfarenheten som någon har beskrivit så här. Jag minns inte vem det är som uttrycker det på det här sättet. Men att när jag läser den här boken så läser den mig tillbaka. Den avslöjar mig, den talar aktivt till mig. Det stunds i den på ett sätt som det inte är i andra. Det är liksom ett lite vagare typ av argument. Men det är en erfarenhet, och religiös erfarenhet menar jag. Det kan vara en legitim, kan vara en verklig källa till kunskap. Och det enklaste man kan säga om det är ju bara att det är fritt fram att prova. Om du inte tror på det alls, då har du inget att förlora. Då är det ofarligt. Du kan testa det och se om du gör samma erfarenhet. Jag menar inte att om du inte känner något, att det på något sätt underminerar Bibeln. Men det är en relevant aspekt att kristna generation efter generation har gjort den här erfarenheten. Men inte bara att de har gjort den här erfarenheten. I relation till de som är kristna, men som säger att Bibeln är inte Guds ord, så skulle jag säga att vi behöver betrakta Bibeln som Guds ord. Därför att vara en kristen, det är att följa Guds röst och att vilja formas av Guds röst. Att säga att Bibeln har auktoritet, det är helt enkelt en förkortning för att säga att Gud har auktoritet när han talar genom Bibeln. Och därför, ifall vi liksom minimerar Bibelns auktoritet, så tar vi bort chansen för Gud att tala in i mitt liv. Om Bibeln aldrig får lov att konfrontera mig, aldrig får lov att utmana mig, eller aldrig får lov att utmana min tradition, hur min församling resonerar i någon fråga, eller hur kyrkan har resonerat i historien, hur kan Gud i så fall tala in i mitt liv? Och ifall Gud liksom alltid bara håller med mig, då finns det inget sätt för mig att principiellt kunna skilja på vad som är verklig levande Gud och vad som bara är mitt önsketänkande, min projektion av Gud. Det är ju liksom Freuds argument mot kristen tro, att amen, det är bara dina egna mänskliga behov som du projicerar upp i himlen och tänker att det finns en stor pappa uppe i himlen. Ja, så blir det ifall Gud alltid formar sig efter mitt tänkande. Vill man ha en genuin relation till någon, oavsett om det är en människa eller Gud, så måste den personen få vara motspänstig och motsträvig. Så är alla våra relationer. Annars är de inte äkta. Ta det här exemplet. Det här är The Jefferson Bible. Thomas Jefferson, en av de tre grundande fäderna till USAs förenta stater, Amerikas förenta stater, han gav ut ett eget nya testamente. Om man läser här då, så står det: the essence, essensen av de fyra evangelierna i Jesu egna ord. Essensen, ja, okej. Då är det antagligen en del som är bortplockat. Ja, det är precis vad Jefferson gjorde. Han klippte och klistrade i nya testamentet och tog fram det som han menade. Det här är kärnan, och det var Jesu moraliska undervisning. Jefferson trodde inte på något övernaturligt. Alla under, mirakel, nej, de måste bort. Men det är Jesus, det som är etiskt, det kan vi ha kvar. Men en sån här bibel kan per definition inte vara Guds ord. Det är Thomas Jeffersons ord. Han har gjort ett urval som passar honom, och då blir det hur han ser på saker. Och det tänker jag är liksom faran med att säga att Bibeln innehåller Guds ord eller kan bli Guds ord. Att då blir det jag som avgör. Och hur kan jag då ha en levande relation till Gud? Så det är mina tre argument varför man ska tro att Bibeln är Guds ord. Vad ska man då göra med det här ordet ofelbarhet? Ja, jag tror att det här är en bra hjälp att förstå det. Påståendet att Bibeln är ofelbar, det är att när alla fakta är kända, kommer skrifterna i de ursprungliga manuskripten och korrekt tolkade visa sig vara utan fel i allt som de hävdar. Med hänsyn till graden av precision som avsätts, oavsett om påståendet gäller läran, historia, vetenskap, geografi, geologi etc. Här är alltså fyra stycken kvalifikationer. Och jag tycker inte de tar bort kraften i påståendet, men de är faktiskt ganska nödvändiga. När alla fakta är kända. Bibelvetenskapen utvecklas och lär sig saker hela tiden. I många år trodde man att Johannes evangeliet 5 kan omöjligt vara sant. För varför har vi inte hittat några pelargångar från Betesda-dammen i Jerusalem som det står om? Och sen hittar man plötsligt dem. Då har det kommit nya fakta på bordet som talade till Bibelns fördel. Så det här är någon slags att, ja, men, när alla fakta är kända så kommer det visa sig. Det är också viktigt att poängtera att vi tror att Gud inspirerade de bibliska författarna. Alla vet vi att när de här har kopierats för hand så har det smugits in små skillnader i hur man har satt vissa ordföljder och olika andra sådana här små saker. Inget som modifierar innebörden i Bibeln som helhet, men som ändå gör att några, liksom en handfull verser i Nya Testamentet är vi lite osäkra på exakt vad det ska stå. Men de ursprungliga manuskripten, det som författarna inspirerades att skriva, det är de som är ofelbara. Inte våra svenska översättningar heller för den delen. De måste tolkas korrekt. Det är ingen som säger här att någon gör det. Men om vi skulle tolka dem korrekt, är det så att Bibeln verkar ha fel, så kan det vara helt enkelt att vi har missförstått den och måste ompröva vår förståelse. Och författarens avsikt med hänsyn till graden av precision som avsätts. Det är helt okej för en biblisk författare att avrunda. Det är lite svårt att få in i den fundamentalistiska bibelsynen, skulle jag säga, som ett konkret exempel. Att kan författare avrunda? Det är man kanske lite mer obekväm om man skulle vara i det läget. Men jag skulle säga, ja, det är inget fel. Om jag säger, jag har inte fel om jag säger 100 och det var 97. För graden av precision som jag avsåg var ungefär 100. Och det menar jag, den typen av utrymme behöver vi ge de bibliska författarna också. Hoppsan, den här bilden dyker upp igen. Så, sammanfattning. Tron på Bibeln som Guds ord, den är inte byggd på ett cirkelresonemang. Jag menar att det är den övertygelse som gör bäst rättvisa åt hur Jesus förhåller sig till gamla och nya testamentet. Det är bäst rättvisa åt texternas egna anspråk. De är ju intressanta, texternas anspråk, även om vi inte bara säger Bibeln ofelbar för att Bibeln säger det. Den gör rättvisa åt den tidiga kyrkans åtskillnad mellan skriften med stort S och andra skrifter. Och hur Gud verkar i världen och i mitt liv. Alltså att Gud måste faktiskt kunna använda Bibeln för att tala in i mitt liv. Å andra sidan ska jag säga att vi ska inte sätta bibelsyn, liksom, eller kräva en viss bibelsyn före kristen tro. Så när man delar evangeliet, om man vill liksom dela kristen tro eller försvara kristen tro för någon som inte delar den, så är jag helt nöjd med att hjälpa en person till den här ståndpunkten. Bibeln är tillförlitlig. Ja, men är den det, då borde du läsa den och läsa vad de säger om Jesus. Medan när någon är kristen och ska formas i sitt lärjungaskap, då menar jag att vi behöver hålla fast vid att Bibeln är Guds ofelbara ord. Vi började med några verser från Jesaja som betonade avståndet mellan Gud och människor. Hur ska vi kunna lära känna Guds tankar när de är så mycket över våra? Lösningen kommer i versen efter. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Det är Guds ord om sitt ord. Visst, hans tankar är så mycket högre än våra att vi kan inte resonera oss fram till Guds vilja och Guds plan. Men Gud har i sin godhet valt att uppenbara sig för oss. Och hans ord är inte meningslöst och går inte ut i världen förgäves.